Hej, jag heter William. Välkommen till 9NarTree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Five Stages of Collapse Survivors Toolkit är en fackbok från 2013 av Dmitry Orlov, utgiven av New Society Publishers. Med erfarenheter och iakttagelser från Sovjetunionens sönderfall som viktig bakgrund undersöker Orlov hur komplexa samhällen kan förlora sin funktionsförmåga steg för steg. Boken hör hemma i gränslandet mellan samhällskritik, krisberedskap och ekonomisk analys. Dess syfte är inte främst att fastslå ett exakt datum för en framtida katastrof, utan att erbjuda en modell för att förstå olika former av sammanbrott och deras praktiska följder. Orlov delar in processen i finansiell, kommersiell, politisk, social och kulturell kollaps. Varje steg beskrivs som en förlust av tillit till en central samhällsfunktion, från pengar och marknader till myndigheter, sociala nätverk och gemensamma normer. Perspektivet är medvetet dystert och bygger på antagandet att storskaliga system kan bli varaktigt mindre tillförlitliga. Bokens särskilda fokus ligger därför på anpassning, lokala relationer och vardaglig handlingsberedskap. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, 5 kollapsnivåer ordnade efter förlorad tillit. Bokens bärande idé är att samhällskollaps inte behöver förstås som ett enda dramatiskt ögonblick. Orlov beskriver istället 5 nivåer som kan utvecklas i följd, men som också kan överlappa och förstärka varandra. Den första är finansiell kollaps, när tilliten till skulder, valutor och ekonomiska institutioner försvagas. Därefter kan kommersiell kollaps uppstå, när människor inte längre kan utgå från att marknaden levererar varor och tjänster. Politisk kollaps innebär att statens legitimitet och förmåga att lösa problem ifrågasätts. Social kollaps avser en djupare förlust av förtroende för den egna gruppens ömsesidiga stöd. Slutligen beskriver Orlov kulturell kollaps, där även grundläggande mänskliga normer och gemensamma föreställningar riskerar att vittra sönder. Modellen är viktig eftersom den flyttar uppmärksamheten från en enskild krishändelse till de relationer som gör vardagslivet möjligt. För en svensk läsare kan det ge ett sätt att tänka klarare om beroendet mellan betalningssystem, import, offentlig service och civilsamhälle. Samtidigt är modellen en tolkning, inte en universell lag. Olika länder har skilda institutioner, resurser och sociala skyddsnät, vilket innebär att utvecklingen inte nödvändigtvis följer samma ordning eller omfattning överallt. För det andra, finansiell kollaps börjar när vardagens ekonomiska löften tappar trovärdighet. Orlov placerar den finansiella nivån först därför att moderna ekonomier bygger på förväntningar om fortsatt betalningsförmåga. Kredit, pensionslöften, försäkringar, bankinsättningar och offentliga budgetar fungerar bara så länge människor tror att framtida åtaganden kan infrias. När den tron rubbas kan en kris spridas snabbare än de fysiska förändringarna i samhället. Banker kan bli försiktiga med utlåning, investeringar skjuts upp och hushåll försöker skydda likvida medel. Orlov kopplar denna sårbarhet till hög skuldsättning, växande underskott, stora militära utgifter och beroendet av billig energi. Hans resonemang är att ett system som kräver ständig tillväxt blir svårhanterligt när resurser, inkomster eller förtroende inte längre räcker till för att bära skulderna. Den praktiska lärdomen är inte att varje person kan förutse marknaden utan att en privat ekonomi bör tåla störningar. Det kan handla om att minska beroendet av kortsiktiga krediter. Förstå vilka fasta kostnader som är svåra att bära och undvika att förväxla digitala eller finansiella anspråk med faktisk tillgång till nödvändigheter. Boken betonar därmed ekonomisk motståndskraft snarare än spekulation. För det tredje, kommersiell kollaps synliggör beroendet av globala varu- och försörjningskedjor. Efter den finansiella nivån beskriver Orlov kommersiell kollaps som en situation där tron på att marknaden automatiskt kommer att tillhandahålla det som behövs går förlorad. Här ligger fokus på fysiska flöden, inte bara på pengar. Om banker fallerar, handel begränsas eller transport och import störs kan butiker och producenter sakna både varor och insatsmaterial. En vara kan finnas i teorin men ändå vara oåtkomlig på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Orlovs argument riktar uppmärksamheten mot hur specialiserade och internationellt sammanlänkade moderna ekonomier är. Sverige har en stark offentlig struktur men är samtidigt beroende av handel, transporter, energi och komponenter från andra länder. Därför blir frågan om försörjning konkret, särskilt för livsmedel, läkemedel, reservdelar och bränslen. Boken förespråkar inte att enskilda hushåll helt kan ersätta samhällets infrastruktur. Den pekar snarare på värdet av enklare alternativ, lokalkännedom, praktiska färdigheter och relationer som kan fungera när vanliga inköpsvägar sviktar. Analytiskt är detta en av bokens starkaste delar eftersom den skiljer mellan köpkraft och faktiskt tillgänglighet. Att ha pengar hjälper inte nödvändigtvis om distributionssystemen har brutits. Samtidigt erbjuder OLOV få detaljerade kriterier för när en tillfällig störning blir ett oåterkalleligt sammanbrott. För det fjärde. Politisk och social kollaps handlar om legitimitet och ömsesidigt stöd. I OLOVs tredje och fjärde steg förskjuts analysen från ekonomi till mänskliga relationer och institutionell legitimitet. Politisk kollaps inträffar, enligt modellen, när människor slutar tro att staten kan eller vill ta hand om dem. Det kan handla om att myndigheter inte längre kan upprätthålla service, rättsordning eller grundläggande samordning. Poängen är inte bara att en regering kan bytas ut, utan att själva föreställningen om en fungerande offentlig lösning förlorar sin trovärdighet. Social kollaps går längre. Då försvagas förväntningen att familj, grannar, vänner eller andra lokala grupper kan hjälpa varandra i en långvarig kris. OLOV betonar därför gemenskap som en praktisk resurs, inte enbart som en moralisk idé. I ett svenskt sammanhang kan detta relateras till betydelsen av föreningsliv. Grannsamverkan, frivilliga organisationer och kommunal beredskap, även om bokens scenario är betydligt mer långtgående än normal krisplanering. En individ med kunskap men utan förtroendefulla relationer är mer utsatt än någon som ingår i ett fungerande nätverk. Boken är tydlig med att resurser fördelas genom relationer när formella system sviktar. Begränsningen är att sociala band också kan bli exkluderande och att lokala nätverk inte automatiskt är rättvisa eller tillräckliga för alla. Slutligen, kulturell kollaps och överlevnadsverktyg utan löften om total kontroll. Den femte nivån, kulturell kollaps, är OLOVs mest långtgående och mest svårbedömda kategori. Han beskriver den som en förlust av tillit till mänskligheten och till de normer som begränsar rent kortsiktig konkurrens. När samarbete, återhållsamhet och gemensamt ansvar försvagas kan människor enligt modellen reduceras till isolerade aktörer som främst försöker säkra sin egen överlevnad. Genom att inkludera denna nivå markerar OLOV att materiella problem inte ensamma definierar ett samhälles hållbarhet. Kultur, vanor och ömsesidiga skyldigheter är också en sorts infrastruktur. Bokens överlevnadsverktyg bör därför inte läsas som en enkel lista över utrustning eller självförsörjningsprojekt. De handlar mer grundläggande om att minska sårbarhet, behålla omdöme och bygga relationer innan pressen blir akut. OLOV avvisar idén att rätt individuella förberedelser ger full kontroll över systemkriser. Anpassning måste enligt hans syn vara olika i olika faser, eftersom problemet förändras från finansiell oro till brist på varor eller förtroende. Detta gör boken mindre till en traditionell handbok och mer till en mental karta för prioriteringar. Läsaren bör dock behålla ett kritiskt perspektiv. Författarens antagande att kollaps är oundviklig är en stark premiss, inte ett obestritt faktum, och kan leda till att andra möjliga utvecklingsvägar får för lite utrymme. The Five Stages of Collapse Survivors Toolkit passar främst läsare som vill förstå systemrisker, beroenden och beredskap bortom enskilda råd om hemberedskap. Den kan vara relevant för den som intresserar sig för ekonomi, energifrågor, försörjningskedjor eller civilsamhällets roll under långvariga påfrestningar. Läsaren får framför allt ett språk för att skilja mellan olika slags samhällsvikt. En bankkris, brist på importerade varor, svag offentlig kapacitet och trasiga lokala relationer är inte samma problem och de kräver inte samma svar. Den praktiska nyttan ligger därför i att granska egna beroenden och se värdet av robusta relationer, grundläggande färdigheter och mindre skuldkänsliga livsval. Intellektuellt erbjuder boken en konsekvent, omstridd modell som tvingar fram frågor om vad som egentligen bär upp vardagens stabilitet. Jämfört med många böcker i genren utmärker den sig genom att inte främst fokusera på en plötslig katastrof, personlig utrustning eller tekniska reservlösningar. OLOV organiserar istället sin analys kring förtroende från finanssystemet till kulturen. Det gör hans perspektiv bredare än renodlad överlevnadslitteratur, men också mer beroende av hans pessimistiska grundantagande. Boken bör läsas analytiskt, inte som en säker prognos. För den som kan hålla två tankar i huvudet, både att samhällen kan vara sårbara och att framtiden inte är förutbestämd. Ge den ett skarpt och ovanligt ramverk för att diskutera motståndskraft. Om du vill stödja Dimitri OLOV, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!